har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det här är Marknaden med Helene Rothstein.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Ett program där du hör en längre intervju på måndagar och ett liveinspelat veckomagasin på fredagar. Idag ska vi prata om Kjell & Company och den pressade konsumenten. Vi ska prata om det slopade ISK-löftet, börsuppgång på aktiemarknaden och börskrasch i kryptovärlden. Jag heter Helene Rothstein och med mig i studion idag har jag investeraren Joel Eklund som är storägare och styrelseledamot i Kjell Group som rapporterat nu på morgonen. Och sen har vi Frida Bratt som är sparekonom på Nordnet och ISK-aktivist. Och med oss har vi även ekonomijournalisten Gunnar Harry som reder ut turerna i ett av världens största kryptokollapser som skett nu i veckan. Hörrni, välkomna hit.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack.
Hörrni, vi avrundar en vecka här i slutet av rapportsäsongen. Har det varit en intensiv vecka, Frida?
Ja, absolut. Inte bara för att vi rundade av rapportsäsongen då, utan för att det var höstbudget från regeringen och det var ju inflationsglädjebesked igår och det är kryptokrasch. Alltså, det händer ju väldigt mycket just nu.
Vad säger du? Har det varit en intensiv vecka, Joel?
Ja, verkligen. Det har varit rapporter och det har varit andra grejer för mig också. Med middag i Köpenhamn i onsdags och nu i Stockholm och sådär. Så det är hittan och rittan och hälsan och tassan.
Åh, vad kul med middag i Köpenhamn. Gunnar, du har suttit här och jobbat på nätterna typ.
Ja, typ. Det är så när man jobbar med krypto som är mycket så USA och de lever sina egna liksom, tider. Att man får sitta och försöka hänga med så minut för minut.
Och det har verkligen varit ett sånt
skede. Det har verkligen varit ett sånt skede. Mm.
Hörrni, vi går över till Kjell Group som är ägarbolaget till Kjell & Company. Som de kom med sin rapport för tredje kvartalet idag och den har tagits emot väldigt väl av marknaden. Det var kul, Joel, eller?
Ja, det är ju alltid roligare än motsatsen såklart. Sen är ju liksom att vara ägare i ett bolag för mig maratonlopp snarare än ett sprintlopp. Så att, det är inte så att jag följer kursen varje dag.
Men vad skulle du säga sticker ut i den här rapporten som kom nu idag?
Bolaget presterar ju bra i en svår, eller motig konsumentmarknad tycker jag och visar sina liksom defensiva kvaliteter. Att man håller upp och växer även i den här marknaden. Och även vinsten var ju ganska bra även om det var ner lite grann mot samma period förra året så håller den uppe väl trots att man har motvind av valuta och annat.
De säljer också mer utav de egna varumärkena. Är det bra tycker du?
Ja, absolut. Det är ju mer liksom särskiljning och så jämfört med konkurrenter på marknaden och lite mer pricing power så att, det tycker jag är väldigt bra.
Men är det inte skräp deras egna grejer då?
Nej, absolut inte.
Allvarligt talat.
Vilket påhopp, är man snäll då? Jag åker till Stockholm och gör podd med dig. Blir man påhoppa direkt då?
Nej, men vadå, de är väl billigare av en anledning, eller?
Nej, det vet jag inte. Det är nog mer att man inte behöver, någon märkesägare behöver skära emellan där. Så man ska säga det, tror jag. Men det som är grejen med Kjell är att man har ju liksom mer tillbehörsprodukter. Andreas Rylander, då, vad är den? Brukar prata om det i DTV i morse också och det här med att tillbehörsmarknaden liksom har lite annan dynamik än hemelektronik i övrigt liksom, med lite mer behovs styrd och sådär. Och därmed är liksom lite mindre känslig för konsumenternas plånböcker.
Frida, man pratar ju väldigt mycket om den pressade konsumenten hela tiden. Och det är många fondförvaltare som säger att man ska hålla sig borta från konsumentbolag. Vad säger du om det?
Nej, men vi har ju kunnat säga att de har varit extremt nedpressade. Jag tycker det var intressant innan rapportperioden när BHG, tidigare Bygghemma, kom med en vinstvarning och aktien initialt steg på den. Det säger ju någonting. Alltså, då är det ju väldigt nedpressat. Alltså, då är det ju verkligen så här, ja, men nu är det så nedpressat att så bara vi får lite fakta på bordet här så blir det en lättnad.
Det var inte värre än så.
Det var inte värre än så. Okej, ja, men då så. Alltså, det säger ju någonting om hur nedpressat det är just nu. Och det är klart att det är konsumentbolagen som har det tufft. Därför att hushållen är ju de som redan... Alltså vi har lågkonjunktur hos hushållen sedan länge. Sen har det inte spridit sig. Alltså, bolagen går ju fortfarande bra. Alltså, näringslivet går ju bra. Men vad gäller hushållen så är vi ju i en väldigt tuff tid redan. Och har varit sedan länge. Och hushållen vet att det kommer bli ännu tuffare. Ja, men det är klart att man håller i plånboken.
Men du har ju flera konsumentbolag. Hur kommer det sig?
Ja, men jag kommer ju från det via TP då, konsumentprodukter. Så att det är väl en naturligt att jag har lite tyngdpunkt där.
TP, det är alltså vad ska man säga, munhygiensbolag.
Produkter för munhälsa.
Ja, för munhälsa. Och ibland så säger folk TP, så får man säga TEPE.
Just
så
det. Känner man stort igen. T lite T, stort ja. P lite T.
Ja, exakt. Hur går det? Du är fortfarande styrelseordförande där.
Ja, senast jag kollade.
Ja, senast jag kollade. Jag också senast jag kollade. Hur går det för... Kan man se några trender där? Ni är inte noterade, det är ju ett familjebolag.
Ja, så jag bjussar på information på några här. Nej, men ja. Det går bra. Och TP har ju historiskt sett varit väldigt motståndskraftigt i liksom lågkonjunktur eller svagt konsumentsentiment. Det är ju i en högre utsträckning en liksom behovsdriven produkt och en inte speciellt dyr produkt som konsumenter tenderar att fortsätta köpa även i sämre tider. Så TP går som tåget och vi kommer att nå all time high i år. Så mycket vågar jag väl bjusa på.
Kul. Det finns faktiskt ett reportage från när jag besökte er fabrik. Man kan söka i finen Joel Eklund. En annan sak som du har gjort, Joel, är att du har köpt ut hjälmbolaget Hövding från börsen.
Airbagbolaget Hövding menar du?
Airbagbolaget, så säger man kanske. Gör man det? Ja.
Det är ju en airbag, det är en hjälm. Så jag sätter en hjälm.
Ja, och du kom faktiskt hit också med en Hövding här, en krage runt nacken. Men en sak som vi har sett är ju också att andra... Får man nu säga hjälmbolag?
Alla hjälmbolag får man säga, absolut. Ja,
Mips och sådär. De kom ju in och de säger att de har sett en inbromsning på cykelmarknaden. Även Thule säger det. Är det något som du också ser på Hövding?
Ja, alltså i Hövding, alltså Hövdings sista publika rapport var i Q1. Och redan där såg vi ju i Hövding en ganska tydlig avmattning. Så vi har ju sett det här länge i Hövding. Och det är en liksom fortsatt lite utmanande liksom konsumentsentiment när det gäller de här lite dyrare sällanköpsprodukterna som man får säga att Hövding är. Sen vet inte jag riktigt om jag köper att liksom den här lågkonjunkturen är liksom koncentrerad just i cykelbranschen. Det tycker jag låter lite orimligt. Och riktigt så illa tycker inte jag heller att det är faktiskt i cykelbranschen. Utan jag tror mer att det är liksom en bred liksom nedgång för sällanköpsprodukter och kanske accentuerat lite grann då av att jämförelsesiffrorna då i vissa fall är lite dopade av pandemiåren. Så att effekten förstärks idag så att säga av att det här också är en baksmälla eller återställare av en artificiellt hög omsättning under pandemiåren. För de kategorier som var, liksom var, gick upp då så att säga, det var mycket tryck i. Cykel var en sån, men också outdoor och heminredning och annat. Liksom, så.
Men cykel har jag svårt att fatta att det skulle backa när det går sämre i konjunkturen. Hur ska man fatta det i så fall? För det?
Nej, jag kan ju för sig hålla med att... Det bör ju kanske bli så att man drar in på andra saker då och sen så satsar mer på sin cykel. Men jag tror ändå när det blir sån här chock för hushållen som det faktiskt har blivit, alltså lite grann att allt har kommit samtidigt med högre räntor och så elräkningarna och stigande priser, men då kan det ju bli att man liksom drar in på allt, men sen kanske det utkristalliserar sig lite grann. Men vad är det värt att lägga pengar på? Ja, men vi kanske skippar liksom semesterresan, men jag satsar på att ta cykeln. Men, ja, men jag liksom, när det blir den här chocken så kanske man liksom bara håller i pengarna och drar in på allting.
Men kan man snarare förklara med att folk under pandemin då, när man inte bör åka kommunalt och sådär, att folk liksom köpte upp sig på sina cykelgrejer, men hur ofta är det rimligt att man köper en helt ärligt ganska dyr hjälm som de flesta Mips-hjälmar är, eller en airbag liksom? Alltså, det är väl bara mättat, eller?
Det är mycket rimligt att köpa det väldigt ofta, tycker jag då. Men, men visst är det så. Visst är det så. Det är ju sällan köp liksom. Där har du liksom en tydlig uppfyllnadseffekt. Alltså. Mm. Sen för Hövdings del så tror jag jättemycket på ändå på framtiden. För vi har ju så mycket nya geografier och erövrar när vi liksom blickar framåt. Så att för Hövdings del är jag inte på lång sikt speciellt oroad.
Ja, har du Hövding, Gunnar?
Nej, jag har en dyr Mips-hjälm.
Ja, nu har jag.
Ja. Samma här, men jag vågar inte säga det först. Ja.
Nej.
Finns också andra dyra hjälmar.
Du får hoppa hela tiden. Ja.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamheten en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor. Kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstepension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen. Och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP. Och ITP har funnits i runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras? Man kan exempelvis välja SPP. Men gör man ingenting, då finns det som vanligt då ett sånt där mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör, men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör podd och marknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket.
Hörrni, vi går vidare här, för vi har haft ett litet börsrally och börser har lyft över hela världen. Dollarn har fallit och marknadsräntor har pressat neråt efter en oväntad låg inflationssiffra för oktober i USA. Kan vi andas ut nu, Frida Bratt?
Ja, 10 000 kronors frågan. Är det här... nej, men så här, jag tror att den inflationssiffran, den börsen behövde den. Därför att man har tagit ut mycket nu på den här. Man har liksom väntat, snart kommer det signal om att inflationen har peakat och Fed kan lugna ner sig lite grann med räntehöjningarna. Och det har man ju tagit ut. Alltså oktober har ju gått bra. Hela oktober har ju gått väldigt bra. Så att man behövde nu att den här siffran äntligen kom, som i alla fall bekräftade det här lite grann. Så att det gav åtminstone stöd till den börsuppgång som har varit. Alltså det hade varit väldigt jobbigt om den här inflationssiffran hade varit liksom högre än förväntat. Då hade det liksom det här scenariot som börsen ändå har gått upp på nu under oktober ställts på ända. Sen är det ju fler förklaringar kanske till börsuppgång. Men det är ju framförallt det här att man väntar på de här signalerna om att ja, men nu ska de börja lugna ner sig lite grann. Inflationen har peakat. Sen får vi räntesänkningar nästa år. Och nu kan man då ta den här inflationssiffran som en intäkt för att ja, det kanske blir en höjning med 50 punkter i december och inte mer åtminstone.
Alltså inflation, det som jag tänkte på, den är ju fortfarande hög. Det var 7,7% då i oktober. Det känns ändå som en ganska hög siffra.
Ja, men det är klart det är en hög siffra. Så det är det ju. Men samtidigt är det inte det som spelar roll här, utan det är ju trenden att man ser att det ändå förmodligen har peakat. Och Många bedömare tror ju nu att det kan gå ganska fort till inflationen ändå faller tillbaka. Alltså vi har ju sett hur råvarupriser har fallit tillbaka ganska kraftigt. Så att, ja, vi får väl se. Det här är intressant också i den här börsuppgången, men bara får återkomma till den som vi sett under oktober. Vi har ju haft ett mellanårsval också, och där finns det ju någonstans en... Jag tror att marknaden har haft en tes om att republikanerna kommer att stärkas sin makt i representanthuset. Det blev kanske lite mindre tydligt än vad man tänkte sig, men ändå. Och att det då bakbinder presidenten. Det kommer inte bli så mycket. Det blir lite så här stillestånd kanske, eftersom man har olika färger i de här två husen. Och då blir det kanske inte så mycket stimulanser, utan då blir det ju Fed som är själva här som styr skutan när det gäller inflationen. Och möjligen då skulle det kunna innebära ett lite mjukare Fed. Alltså jag tror det finns en sån tes i marknaden som också ligger bakom det här. Men vi får väl se hur det utvecklas sen.
Joel, du som sa innan det här att du investerar långsiktigt, det är maraton, det är ingen sprinterlopp och sådär. Följer du sådana här rörelser liksom med stort intresse?
Alltså börsrörelser menar du då?
Ja. Alltså sådana här tillfälliga som kommer nu liksom, eller hur tänker
ja,
du?
Ja, alltså det går ju inte en förbi såklart, men man försöker ju ändå tänka bort det liksom och försöka fokusera på hur bolagen utvecklar sina boende och så. Så att
Men om man bara liksom zoomar ut lite grann, så alltså ni som sitter mycket närmare börsen än vad jag gör, jag har varit lite chockad över att börsen reagerade så mycket på, som du sa Helena, en ganska hög inflationssiffra ändå. Jag tycker det säger någonting om vad som har hänt med börsen och hur typ otroligt beroende man har blivit av, som du säger, liksom Fed. Alltså så här, jag tänker att är det inte bara så att man har skjutit upp liksom tanken på vinst otroligt länge nu i den här liksom nollräntemiljön? Man har gjort sig extremt beroende av liksom centralbankerna och stimulanser och den typen av grejer. Det är ju inte sunt. Alltså jag tycker det är inte ett sundhetstecken för börsen att den rusar på typ en pyttelite högre inflationssiffra, eller?
Nej, men patienten är ju sjuk på det sättet, ur det perspektivet. Så är det ju. Alltså makrofokuset på börsen är ju enormt. Det var ju nästan lite skönt när vi hade rapportperiod. Men kan vi få prata någonting annat en stund än bara inflation och Fed? Men det är så det ser ut just
för
nu.
Menar, det borde ju vara liksom så här, hur kreativa är bolagen? Hur mycket snillrikhet finns det? Liksom, vad är liksom innovation? Nej. Det är så här, vad är troligheten att vi kan låna pengar lite billigare?
Ja, och det är ju för att vi har den här framväxten av tillväxtbolag också, som har ju allt mer, liksom, om vi tar zoomar ut lite längre perspektiv, att vi har tillväxtbolag som har blivit växt sig ganska stora, blivit väldigt dominerande. De stiger ju så pass mycket och får de värderingar de får för att man förväntar sig väldigt stora vinster längre fram. Ja, då är det ju också beroende av en låg ränta. Så att om man jämför med hur börsen kanske var sammansatt tidigare för flera år sedan, så är det ju liksom en annan sammansättning på börsen nu, om ni är med på hur jag menar. Och då ökar ju också beroendet av att vi hela tiden får de här billiga pengarna.
Men du som följer då bolag för bolag, Joel, vad tänker du om att börsen är så makro fixerad?
Ja, det får man ju bara leva med, höll jag på att säga. För mig är väl det liksom lite, jag ska inte säga brus, men liksom det är väl inte det jag framförallt fokuserar på. Liksom. Börsen är ju hysterisk och orättvis på kort sikt, men rationell och rättvis på lång sikt.
Håller du med om det, Frida?
Man brukar ju säga att det brukar förr eller senare komma ner till en fråga om fundamenta. Och det var ju någonting som ett mantra som man upprepade där vi hade de här fantasivärderingarna. Tänk Tesla, men ganska många andra bolag också under den här euforin som vi hade under pandemin, framförallt på börsen då. Att liksom någonstans så måste det koka ner till fundamenta förr eller senare, och det kanske gör det nu. Att nu börjar man ju se klara, nu handlar det ju inte om för bolagen att tävla längre om vad som händer liksom långt fram. Nu handlar det om att, alltså även för de här techjättarna, att framhålla hur stabila de är och hur lönsamma de är. Alltså den diskussionen har vi inte haft på flera år. Man har liksom bara pratat om användartillväxt. Nu pratar man om att man också ska vara lönsam. Så att det är ju liksom ett skifte där. Så att någonstans är det ju så att nu blir det viktigare. Vad är det som händer egentligen i bolagen här och nu?
Även om vi har haft uppsving på börserna, och vi får se hur det går, så har vi haft en världens krasch i kryptovärlden.
Ja.
Det är väl rätt att säga världens, eller?
Det är världens krasch. Jag skulle säga att det här är nog det största som hänt i krypto på kanske 10 år, något sånt. Ja. I kraschväg, och det är fan inte att säga lite helt där, för det är så leman ögonblick varannan vecka där.
Ska du reda ut detta, Joel?
Ja, jättegärna.
Ja, men Gunnar, kan du berätta vad som har hänt?
Det som har hänt, allting kretsar kring en person som heter Sam Bankman-Fried, som har varit så kryptostora golden boy, i alla fall vad det gäller så att vara lite rumsren. Krypto är inte alltid en så himla rumsren bransch. Men han har varit så en golden boy både i DC, en så kallad DC darling, men också en VC darling. Det vill säga att investeringsfonden har älskat honom. Och han har haft två stycken bolag, ett som heter FTX som är en börs och ett som heter Alameda Research som är ett så typ market maker slash investeringsfond. Och de här banden mellan de här två, liksom börsen och investeringsfonden, har varit lite så oklara. Men han har gjort tydligen eventuellt väldigt bra ifrån sig. Han har blivit multimiljardär. Jag tror han är världens yngsta så self-made billionaire. 16 miljarder dollar eller någonting i den stilen.
Har han det fortfarande?
Absolut inte. Det troligaste är att han kanske har 0 dollar kvar när den här veckan är slut. För att det började komma läckor i kryptopress, ja, en sån finns faktiskt, om att det inte var så himla bra ställt i något av de här bolagen egentligen, och att det fanns ett stort likviditetshål i mitten av den. Det som hade hänt visade sig vara att han eller hans bolag hade lånat väldigt mycket pengar, gjort riskinvesteringar med sina kunders pengar, och att man hade liksom säkrat de här lånen med egentligen ingenting, men alltså typ en kryptovaluta de själva hade skapat, hade de haft som säkerhet för de här lånen som de sen spekulerat i.
Kryptovalutan som är aktuell här, den heter FTT.
Så heter den. Och det är en liksom, det är svårt att beskriva den här grejen utan att bli för detaljerad, men man kan säga att den har använts som lite så infrastruktur på de här börserna. De flesta stora kryptobörserna har en sån egen kryptovaluta som de använder för att liksom underlätta trade och minska tradingkostnader och sånt där. Och den har de då använt som säkerhet för att ta lån i riktiga pengar och spekulera med sig. Och det har gått väldigt dåligt. Det här ledde till att den absolut största börsen som heter Binance, FTX är den näst största börsen, så det är en jättestor spelare i den här världen. Men Binance, den största börsen, ägde väldigt mycket av den här FTT. Det är lite motsvarande att äga aktier i en annan börs eller någonting, kan man säga. Och när det här likviditetshålet började bli känt så dumpade de alla sina coins, vilket kraschade coinen, vilket kraschade säkerheten för alla de här lånen, vilket kraschade bolaget. Och sen så sa de att de skulle liksom köpa vrakdelarna av FTT, det vill säga den största börsen kraschade den näst största börsen och sen skulle de köpa upp den.
Men nej, de skulle inte köpa vrakdelarna av FTX.
Ja, FTX, förlåt. Ja, precis.
Förlåt, det låter lite som den svenska fastighetsbranschen, måste jag säga, att de äger varandra hittan dittan och de kraschar och köper varandra.
Det är intressant, jag har också tänkt på det, det är faktiskt lite likt. Att, men till skillnad från svenska fastighetsbranschen så finns det ju enligt vissa kanske ingen riktig som fundamenta. Alltså fast finns det ju ändå ett hus. Här finns det inga hus. Utan det finns...
Finns ingen Roger Akelius heller då?
Men de backade också sen.
Precis. Binance bestämde sig sen när de hade fått tillgång till lite böcker och skulle göra en due diligence att nej, det här kommer inte alls köpa. Och det är extremt oklart vad som kommer hända nu. FTX har liksom stoppat alla uttag ur sig och folk kommer ju förlora skitmycket pengar. Det är liksom det som kommer hända.
Och förutom att detta händer då FTX, börsen FTX, då finns det en stor kryptobörs kvar, Binance.
Ja, det finns några andra också, men det, den näst största är borta, så det är ju ett hål efter sig, absolut.
Ja, vad får det för konsekvenser? Alltså att det bara finns en?
Nej, men det lägger ju ännu mer vad ska man säga, ansvar på dem att faktiskt sköta sig då. De liksom finns i en annan jurisdiktion, de måste inte visa upp ha samma transparens som vissa av de så här svenska börserna om jämför med de alltså svenska kryptobörserna. Så det är fortfarande extremt oklart, hela förtroendet för branschen är ju jätteskadat såklart och folk kommer att förlora väldigt mycket pengar. Det är också så som liksom gör det här ännu värre att den här Sam Bankman-Fried, den här golden boyen, han har ju liksom varit någon slags lender of last resort till hela kryptobranschen. Han har liksom köpt ut andra sådana så här halvshady bolag som har sysslat med den här typen av dålig utlåning och så här, i princip läxat upp dem, suttit i den amerikanska kongressen och pratat om så här, hur oansvarstagande vissa är, men vi behöver regulation och vi behöver regulation på mitt sätt och bla bla. Och sen så visar det sig att exakt det han säger att man inte ska hålla på med har han hållit på med. Så det är inte så, det ser inte bra ut.
Har du några kryptotillgångar för
Nej.
Det? Nej. Är du?
Jo. Nej.
Nej. Varför inte?
Nej, men jag tycker att det är svårt att ta bitcoin. Vad ska den vara värd? Jag tycker det är jättesvårt. Alltså, i en aktie kan du ju räkna på framtida vinster. Vad ska en bitcoin kosta? Jag tycker att det är otroligt svårt att veta det. Det blir liksom en spekulation, så det är inget som ligger för mig.
Gynnar det här bitcoin på sikt?
Alltså, vissa hävdar ju det. De mest optimistiska... Alltså, när man kollar på det utifrån och folk som inte är så insatta tänker nog på krypto som en ganska så sammansatt. Det finns liksom en ekonomifest där inne och sen där ute i hallen står liksom kryptogänget och surar. Men i verkligheten så är det såklart tusen olika falanger även inom krypto som hatar varandra på olika sätt. Och bitcoin-maximalister är en av de här som tycker att bitcoin är jättebra och alla andra krypto är jättedålig. Och de tycker nog att det här på sikt skulle kunna gynna bitcoin för att det är ett svaghetstecken för liksom branschen, men det enda som är som sunt, det enda som har fundament, hävdar de då, är då bitcoin, det här svårvärderade.
Men är det inte, jag tänker att det är lite grann, förutom även innan den här händelsen då, lite grann ett moment 22 för krypto, för jag tänker att om man ska ta liksom nästa steg till att inte bara bli någon slags liksom, något som ses som en tillgång, man är ju de facto inte ett betalningsmedel än, nej, på de allra flesta håll. Ska man liksom ta steget och bli liksom etablerat, då måste man väl gå mot regleringshållet, vilket då står emot vad ganska många i den här världen tycker. Man vill ju vara liksom, man vill ju inte
man vill
vara
i den fria. Världen.
Man vill ju vara fri. Och, men vad säger du Gunnar?
Nej, men det här är ju den stora liksom, ideologiska konflikten som finns inom krypto som helhet. Är så här, vart ska vi vända oss? Ska vi vara liksom ett gäng libertarian hackers som sitter här och duckar allt som har med reglering att göra, eller ska vi vara det som Sam Bankman-Fried var, en person som sitter i kongressen och övertygar om att så här, nej men vi behöver någon reglering för att vi måste ha någonting att förhålla oss till och vi måste försöka bli rumsrena. Och det finns ju folk som hatar honom för det, nu hatar jag alla honom, men även innan så var det folk som hatade honom för att han liksom överhuvudtaget pratade med politiker och liksom var inne i den svängen. Det här är ju liksom de två stora flaggen. Det är liksom industrin versus liksom OG, liksom original bitcoin gangsters. Så här.
Joel, varför har du aldrig gått in i kryptovärlden?
Ja, det är väl framförallt volatiliteten som har skrämt bort mig. Sen är jag inte helt omottaglig för vad ska man säga, de här argumenten eller så. Alltså jag tycker att västerländska riksbankerna har liksom tryckt ner våra riktiga pengar så att säga, våra fiatvalutor, och att liksom, tanken på en digital värdetillgång som är liksom inte beroende av riksbankers politik är inte helt oattraktiv ur min synvinkel. Men det är lite för slagigt för min smak hittills.
Men det tror jag många håller med om, just det ideologiska i det, att det finns någonting där. Men jag menar, vi ser, jag har ju sett gång på gång just att det är inte så stor marknad. Alltså likviditeten, och det ser vi vad som hände när det blev likviditetsbrist. Alltså det räcker ju med liksom en stor affär så slår det jättestort åt båda hållen. Alltså det är ju... Det skrämmer många, kan man konstatera.
Men jag såg på Twitter, det finns en som heter Skåneinvesteraren som jag tycker är ganska kul. Och han skrev så här, ja, men folk klagar på fluktuationer här på krypto, men prova att äga ett småbolag under rapportsäsongen. Liksom. Mm. Att det där går ju också, volatiliteten är också jättehög där.
Ja, det är det. Men då jämför man bitcoin med aktier, och då är jag ju inte med längre. Liksom, för då håller jag med dig, Frida, där en aktie går ju att räkna på vinst och så vidare. Liksom.
Och den är noterad på en reglerad marknad. Mm. Alltså, det är också en sån skillnad i det här. Att då är det ju liksom i en noterad miljö.
Jag tänkte också på det, Gunnar, att det är så oreglerat. Alltså, om vi tänker på som värdepapper och aktier, det har ju funnits så himla länge. Mm. Men många klagar ju väldigt mycket på att det är så mycket regler och det där tynger oss hur vi ska hålla på med GDPR och liksom den här regelefterlevnaden tynger vilket bolag som helst. Mm. Men vad säger ni? Liksom, borde det vara mindre regler på finansmarknaderna, eller ja, vilka typer av regler saknas idag? Vad säger du, Frida?
Nej, det blir ju väldigt generellt svar, men, ja. Men jag menar, alltså vi har ju sett också att det har varit en ganska stor uppfinningsrikedom i att bli ett noterat bolag för att komma runt de här reglerna. Vi har ju sett, det är ju spackar, det är ju omvända utköp. Alltså att man köper en plats på en börslista, helt ungefär så. Tar över en verksamhet där det redan finns en börs. Ja. Så att nej, jag tycker det ska ju vara de regler efter som är, men det är väl snarare ett symptom på den riskaptit kanske som vi hade för ett tag sedan. Att man till varje pris ska vara i en noterad miljö om man vill helst runda reglerna och kön dit.
Vad säger du, Joel? Är det något som saknas, tycker du?
Nej, det kan jag väl inte direkt säga på rak arm. Jag tycker väl att det finns en viss kanske överreglering och kanske väl mycket regler. Men jag kan inte direkt säga på rak arm vad jag skulle vilja ta bort. Liksom. Men det är mycket formalia, mycket regler. Det är det.
Gunnar, har det hänt något som tyder på att det har varit någon slags kriminell verksamhet här runt FTX? Och liksom,
just det, det är den stora frågan. För att, det är uppenbart att det har varit en extrem brist på transparens.
Yeah.
Sen är frågan, har det funnits ett, liksom ett bedrägligt uppsåt eller har de fuckat upp? Det är liksom de två linjerna som finns här. Och så här, källa, krypto, historik, bedrägeri. Källa just den här fallet, jag vet inte. Alltså så här, det som liksom brukar vara i den här världen är ju ofta att någon har haft, inte alla, men någon har haft liksom något slags bedrägligt uppsåt ofta. Om det är så i det här fallet, det vet man inte. Man vet ju nästan ingenting om det här än. Och på tal om regleringar och efterlevnad och sånt där, det här är ju bolag som är liksom skrivna på Bahamas allihopa och för att ducka den här typen av regleringar väldigt ofta.
Och det kommer komma mer regleringar som rör kryptovärlden, eller va?
Absolut. Ja, EU har en stor grej på gång som heter Mika som nog kommer bli någon slags sånt, tror man, benchmark som nästan alla kommer utgå ifrån sen i sina respektive kryptoregleringar. Och det är också en sån reglering som sjukt nog tycker jag, nästan alla kryptobörser i alla fall är så här nöjd med. Alla verkar gilla Mika typ.
Är det ett varningstecken på något sätt då? Om
jag de vet
är så
inte. Alltså, så här, det,
just det.
Alltså, ja, den som perfekt. Kan reda ut en EU-lagstiftning så här, ja, bara lite lätt.
Kan
så
återkomma. Lätt,
ja, exakt. Men alla är väl överens om, och med alla menar jag alla som håller på med någon slags kryptoprodukt snarare än krypto, är väl överens om att konsumentskyddet kanske har varit aningen bristfälligt.
Det kan man väl med lättet konstatera, åtminstone eftersom det inte finns någon sån lag. Det finns ju inte heller liksom skydd kring så här, hur får man marknadsföra, hur får man alla de här grundläggande sakerna som kommer med liksom i en reglerad miljö. Det finns mycket kvar att göra.
Ja, om vi bara går tillbaka lite till aktiemarknaden. Vad har du sett att man köper nu? Vad har småspararna köpt här under den här perioden?
Man har, ja, det beror på vilket perspektiv vi har, men om man tittar under rallyt så kan man se att det är många hos Nordnet som har alltså fortsatt köpa liksom ganska stabila bolag med höga utdelningar. Alltså man är fortfarande kvar där att man letar utdelningar som man krockkudde då. Så vi kunde se att Telia och Tele2 var ju några av de mest köpta aktierna under oktober. Och sen har ju, alltså man köper de här aktierna för utdelningens skull, annars finns det kanske inte jättespännande kanske i övrigt. Men de har ju inte heller liksom bjudit på de här defensiva kvaliteterna heller i den här marknaden. Så Telia rasar så här 7% på sin rapport. Det är rätt mycket för att vara Telia. Så att, liksom, man har ju inte, det har inte varit så defensivt i de här bolagen som många sparare kanske har önskat. Men sen vid sidan av det så har man ju fortsatt att köpa i de här liksom, SBB och Sinch, där ju faktiskt har varit, de har ju inte varit bortskämda med goda nyheter under året. Men där har ju de har ju faktiskt bjudits på lite goda nyheter här nu då. Med Sinch gjorde en omvänd vinstvarning och SBB ska knoppa av sin bostadsportfölj och det verkar uppskattas av marknaden. Så att, det var trevligt för de aktierna har varit väldigt köpta under nedgången också. De har gått ner väldigt mycket under året.
Det har ju varit en väldigt intressant squeeze här i SBB till exempel. Är det något
även i Sinch också.
Ja.
Nej, men det är ju jättespännande vad som händer nu med det här avknoppade bolaget och vad tanken är. Och det blir en intressant att följa blankarnas situation i det förstås.
Joel, du har ju några fastighetsbolag. Du har Wihlborgs till exempel och Trianon. Du har inte SBB?
Nej.
Nej, varför inte?
Ja, jag har ju mycket Malmöbolag. Så att,
ja, men just det, att det ska vara...
För flytta huvudkontor till Malmö så ska jag ta mig och fundera.
Ja. Men du är inne på fastighetsmarknaden ganska mycket. Wihlborgs är ju jättestort innehav som du har. Och sen så sa du nu här att det här påminner lite om... Det som händer i krypto påminner lite om den svenska fastighetsmarknaden. Vilka bolag håller du dig borta ifrån och vilka liksom är du inne i?
Jag har ju Wihlborgs och Trianon, det är de jag har inom fastigheter. Nej, men det var mer det här liksom korsägandet, att fastighetsbolag och fastighetsprofiler äger liksom varandra och äger aktier i vad som väl ändå får förstås som konkurrenter, vilket jag inte gillar och inte tycker är ett sunt inslag i en bransch.
Det var ju faktiskt någonting som blanka firman som Ilja Battlian i SBB är så arg på. Någonting som de konstaterade för väldigt länge sedan som en riskfaktor. Oavsett vad man tyckte om SBB och vilken sida man står på liksom i inom stationstecken blankarkriget, så är det faktiskt en risk som jag tyckte man skulle ta på allvar när de varnade för just det här korsägandet.
Mm, jag håller med. Jag tycker inte det är sunt.
Hur tänker du, Joel? Alltså jag kan ju citera mig själv. Det verkar inte sunt liksom, att alla har intressen överallt. Men hur tänker du?
Nej, men det blir ju liksom en tveksamhet kring vad aktörers incitament och agenda är. När de äger varandra och sitter i styrelser och ledningar, härsan och tvärsan i stora ägare ett bolag och vd för något annat. Och sådär.
Men blir det inte systemrisk också? Att om ett faller så riskerar du att dra med sig rubbet? Liksom?
Ja, så kan det säkert också.
Det låter ju, alltså, om man kollar på liksom hur stor del av typ så alla våra pengar som ligger i olika fastighetsbolag, så låter det som en så här potentiell så här förödande bomb ju.
Yeah. Ur ett bankperspektiv också. Alltså bankerna har ju stor utmaning.
Bankerna
till,
har,
ja, och det här har ju Riksbanken pekat på som en stor risk också. Att det är dels hushållens skuldsättning som är hög, det är också en risk. Men bankernas utlåning till fastighetsbolag som är högbelånade och som har det tufft nu är också en risk som man ju har pekat på. Bara senast häromdagen igen.
Fan muntert.
Mm. Det finns ju tillgångarna ändå på något sätt i botten. Husen står där de står så att säga. Så att där finns väl liksom ändå någon stabilitet i fastighetsbranschen som kanske inte finns i krypto då.
Finns något att ta på.
Det finns något att ta på, ja, exakt.
Utifrån sett, när man är på journalistsidan så är det ju väldigt spännande när det händer sådana här saker. Men som ägare eller som aktieägare så kanske det är lite mer oroväckande. Och som svensk kan det ju vara också då. Men vi tar nästa ämne här, för en sak som också har hänt i veckan, det är att budgetarbetet är i mål. Det är en utmanande tid som ligger framför oss enligt finansminister Elisabeth Svantesson. Men du, Frida, du har reagerat på att den slopade skatten på ISK-kontot inte det blir ingenting av med det.
Nej, det som man lovade i Tidöavtalet var ju att de första 300 000 kronorna skulle bli skattefria. Och det är ju så, man var ju tydlig med att Tidöavtalet, det ska gälla under hela mandatperioden. Men om man tittar på vad alla partier sa i valrörelsen, så var man ju liksom, man tävlade om att bli spararnas bästa vän. Så jag tror väldigt många tog det här, alltså budskapet var att ja, men nu kommer skatten sänkas på ISK. Det är välkommet under ett år när skatten kommer att liksom bli, alltså mer än fördubblas ju, för att den baseras på statslåneräntan, så då kommer den stiga och den tas ut på hela kapitalet, och det gäller ju oavsett om man har gjort liksom, många har gjort förlust, den kommer tas ut ändå. Det är spelets regler, det är inte så mycket att säga om, men det är klart att det hade varit välkommet. Jag tycker ju också att om man tittar bara ur ett så här PR-perspektiv från regeringens sida, så hade det varit smart att ge den här till hushållen nu. Man vill inte spä på inflationen, men att uppmuntra att hushållen sparar. Men det kan ju inte sägas vara inflationsdrivande. Samtidigt så ger man någonting till hushållen, och ISK är en populär sparform och får mycket uppmärksamhet i media. Så jag kan därför tycka att det är svårt att förstå varför man inte gjorde det här nu.
Men hur viktig är den här skatten? Alltså hur viktig är frågan ens?
Nej, men jag tror att den är jätteviktig, för att den har ett signalvärde framförallt. Den uppmuntrar folk att spara mer. Man signalerar att sparande är viktigt, till skillnad mot den tidigare regeringen, där man höjde skatten och jag talade om sparare som liksom, de rika. Eller, ja, man använde liksom en retorik som var lite så här, inte särskilt spararvänlig. Nu vill man ju göra tvärtom. Nu vill man ju, regeringen har ju velat signalera, nu kommer ett skifte här. Och sen så är det helt tyst. Alltså nu vet vi inte alls, vad tänker de med det här?
Du har ju varit på, jag kallar dig för ISK-aktivist.
Ja, jag hörde det, men det, jag tar det som en komplimang.
Ja. Men jag såg det här i sociala medier utanför riksdagen, och du efterlyste finansmarknadsministern som heter vadå, Joel?
Niklas Wikman.
Visste du det, Gunnar?
Absolut.
Ja, det var fler än de som jag frågade som inte visste. Ja. Men det var ju, jag vill göra en poäng av att han har viktiga frågor på sitt bord. Inte bara ISK utan även amorteringskravet. Där gick man ju också ut. Det var ju bara några veckor innan valet som Elisabeth Svantesson sa att vi vill slopa amorteringskraven. Sen har man ju, det är min tolkning, fått kalla fötter för att man inte vill beskyllas för att elda på inflationen. Men då måste man kanske ge ett budskap till alla hushåll som faktiskt undrar över det här nu? Vad tänker man göra? Blir inte det? Ja, men då kan man väl liksom meddela det. Alltså, hushållen måste väl få veta för att kunna planera sin ekonomi.
Och du menar att han har varit osynlig?
Mm.
Ja. Håller du fast för det fortfarande? Det har gått två dagar.
Ja, 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 absolut. Ja, men, och jag menar, jag pratar med flera redaktioner som inte heller har liksom fått intervjuer. Så att det är ju många som upplever att det inte har varit så tillgängligt, och det är lite grann locket på vad gäller amorteringskravet. Men också ISK. Alltså det är lite sådär, jag har försökt få svar på frågan också. Så här, när det gäller skattesänkningen på ISK, kommer den också omfatta kapitalförsäkringen? Kapitalförsäkringen är en sparform som används på samma sätt som ISK. Det är ett schablonbeskattat sparande. Många väljer det för att spara till sina barn, för det finns en komponent där man kan göra barnet till försäkringstagare. Man använder det för sina utländska aktier för att det underlättar när de ger utdelning. Kommer det här också omfattas av skattesänkningen? Alltså det finns flera frågetecken där man inte har gett svar. Och det skulle man behöva göra, för att jag tror att sparare skulle behöva veta det här. Och hushållen behöver veta vad gäller amorteringskravet också.
Men jag menar, alltså, om man ska tala klarspråk lite grann, det är ju fortfarande en extremt fördelaktig sparform. Alltså det är ju inte så, jag tror det är ganska få som sitter lite vakna om nätterna för att det så eventuellt inte kommer sänka skatt på ISK-konto, eller?
Nej, men det är en fördelaktig sparform, och det ska det ju vara. Alltså det är ju det som är tanken. Vi ska ju uppmuntra sparande med den. Alltså ISK har ju gjort jättemycket för sparandet i Sverige. ISK har ju gjort att det inte bara är liksom en viss grupp personer som kan dra nytta av liksom börsens uppgång, utan att det är alla egentligen som kan göra det. Så att det har ju liksom bidragit till att bredda sparandet. Nu kommer man och signalerar att det här sparande är viktigt. Alltså jag tror mycket det är signalvärdet kanske, snarare än kronor och ören här.
Men jag ska bara fråga, Joel, tycker du att det här är en viktig fråga?
Nej, det tycker jag väl egentligen inte, om jag ska vara helt ärlig. Jag hade väl, min personliga preferens är väl att det är viktigare att sänka beskattningen av arbete än av kapital i Sverige. Det ska zooma ut.
Ja, det har man inte hört så mycket om, eller? Vad säger ni?
Det har man inte gjort heller. Men det är ju också det där, man vill ju inte spä på inflationen. Så att det är därför det var en sån här svagt åtstramande budget, uttryckte Elisabeth Svantesson.
Ja. Hur mycket tycker du man ska sänka det då? Eller vad tycker du man ska göra? Slopa arbetsgivaravgift eller vad, liksom, inom vissa sektorer? Eller vad tycker du?
Ja, gärna.
Ja. Har du någon tanke där eller?
Nej, jag har inget konkret förslag, men det handlar väl både om arbetsgivaravgifter och socialavgifter och marginalskatten, framförallt på höga inkomster.
Ja, håller du med Gunnar?
Nej, men alltså, som journalist kanske inte jag har en jättestark åsikt i det här, men det är ju de facto så. Jag intervjuade Konjunkturinstitutets gamla GD här om sistone, så han sa rakt ut att det har blivit väldigt dyrt att arbeta i Sverige och väldigt billigt att vara rik. Och så är det ju. Liksom, det är väldigt låga kapitalskatter i Sverige. Vi har ingen förmögenhetsskatt, ingen gåvoskatt, ingen fastighetsskatt och väldigt låg skatt på sparande. Medan det är ganska dyrt att arbeta. Det är ganska svårt att försöka bli rik. Så att det inte är en större debatt om en ganska liksom omfattande skattereform kan ibland förvåna mig.
Men jag måste också, en annan fråga här, det är, du sa att han har varit väldigt frånvarande och sådär som minister, men är det utmärkande för just finansmarknadsministern? Jag har sett andra, till exempel Anders Holmberg
på 30 SVT,
SVT som var på Twitter och sa jag har bjudit in jättemånga ministrar hit och liksom ingen har velat komma och sådär.
Jag kan faktiskt inte, jag har inte studerat var och om hur de andra ministerna har gjort, utan det här är ju så att säga investeringstecken vår minister i branschen, så att det är, men det jag kan säga är ju att det är han som har de här väldigt stora frågorna på sitt bord som man gick fram väldigt hårt med i valrörelsen. Var jättetydliga med liksom att nu det här vill vi göra, det här kommer vi prioritera och det här är viktigt för oss. Det är han som har dem på sitt bord och många väntar på svar. Jag får ju frågor hela tiden. Vad kommer hända? Så att utifrån det så tycker jag att man behöver få besked.
Men förlåt, får jag fråga dig, för att jag tänker på det här med liksom incitament i sparande och signalpolitikens sparande. Alltså, det är ju inte bara så tycker jag att det är så här regeringen som har ett ansvar kring att så här uppmuntra sparande. Det är ju även någonting som bankerna kan göra, alltså som ni skulle kunna göra. Så man kollar på typ era sparkontoräntor. Det är ju jättelåg, 0,25. Det är helt vansinnigt. Ni har liksom en nettovinstmarginal på 50%. Alltså, där skulle man kunna konkurrera jättemycket. Där skulle bankerna kunna göra saker jättemycket för att liksom uppmuntra sparande, bara så höja sparräntorna.
den är högre än 0,25.
Men 0,25, första miljonen eller sånt.
Ja, alltså, precis.
Ja. Ja, men det här har ju faktiskt varit en debatt. Liksom också, det var väl Börspodden också som pratade om detta. Mm. Liksom, om,
nej, men precis. Och där kan jag bara säga så här, Nordnets officiella är liksom att det är inte sparande på... Alltså, vi tycker inte att man ska ha likvider på ISK. Alltså, där på ISK, det använder man, det är ju ett konto som används för att placera i värdepapper. Mm. Vill man ha liksom sparränta, ja, då finns det, då får man det hos oss. Eller så finns det andra aktörer som, men liksom, vad gäller Nordnet och andra, en annan stor bank kanske.
Som börjar på A eller
vad kanske. Nej, då är ju fokuset att tillhandahålla liksom produkter för att kunna investera på börsen. Det är det som är fokusen.
Men om man inte ha vanligt sparande,
ja, det finns sparkonto. Då finns det konkurrenter som erbjuder bättre sparränta. Men fokuset för Nordnet är ju att erbjuda sparande i fonder och aktier.
Jo, jag fattar det, men jag tänker bara liksom, om man ska prata signaler, om man ska prata incitament, om man ska vara så här, spararens bästa vän som både ni och den här andra banken på A ibland liksom hävdar er vara.
Vi kan väl säga det?
Ja, jag kan säga det. Avanza. Så här, finns det inte liksom en poäng man skulle kunna göra där som är så här, här får spararna bättre villkor, för att det är fan ganska dåliga villkor.
Jag tycker att Nordnet erbjuder liksom bra villkor.
Ni ökar ett räntenetto med 77% tredje kvartalet. Det är mycket liksom.
Ja, alltså, ja, men det är mycket. Jag kan bara säga att jag tycker att Nordnet erbjuder bra villkor. Därför att det som vi pratar om framförallt är ju långsiktigt sparande. Mm. Och då tycker jag som sparekonom inte att det är pengar som ska placeras på sparkonto. Och vill man placera på sparkonto, då finns det aktörer som erbjuder bra ränta. Mm. Vill man spara på aktier och fonder, så tycker jag att Nordnet har ett bra erbjudande.
Allt jag säger är att jag tycker att debatten kring sparande och sparinstrument borde ligga lite bortom bara skatt på ISK. Det finns andra saker. Bankerna gör liksom extremt stora vinster just nu, och de gör det för att deras sparräntor är jättelåga i förhållande till deras utlåningsräntor.
Vi hade ju faktiskt ett fredagsprogram här för några veckor sedan där man pratade om också bankerna som liksom är politisk slagträ, så här, att nu kommer man titta så här på bankerna, hur mycket går de med vinst, vad får jag nu när räntorna blir dyrare och så där. Vad tänker du om det, Frida?
Nej, men det är en sån debatt, eftersom vi har ett stigande ränteläge där hushållen väldigt tydligt känner av att det blir tuffare när det gäller bolåneräntan, samtidigt som man inte är, och här talar jag generellt för branschen, man är ju inte lika snabb att höja sparräntan. Så är det ju. Så att det är klart att det kan komma en sån ökad diskussion.
Mm. Är det något som du följer, Joel?
Sparräntan?
Ja.
Ja, inte med så jättestort intresse. Men jag har ju noterat att man får vara liksom lite aktiv för att räntan ska skruvas upp. När den skruvas ner så sker det ju mer automatiskt, om man uttrycker sig diplomatiskt.
Ja. Hörrni, vad heter det? En annan sak som du har ju en noterad portfölj och en onoterad portfölj. Går du nu med det här börsklimatet som är ju lite volatilt och sådär, investerar du mer i noterat nu eller onoterat? Hur tänker du där?
Det kan jag väl inte säga. Det är ju den onoterade miljön följer ju liksom efter, ibland är det lite eftersläpning, så liksom bolagen i onoterad miljö prissätts ju inte på samma sätt dagligen, men nedgången i värderingar och så att säga, svårigheten att få in kapital i de bolag som behöver det, den är ju minst lika påtaglig i den onoterade miljön. Och speciellt i de bolag som så att säga, behöver få in pengar för att finansiera sig. Och där är ju nedgångarna bland de som så att säga, tvingats bekänna färre där, så är nedgångarna i många fall ännu mer dramatiska än på börsen.
Frida, vad tror du, småsparare på börsen, får vi se har ni sett ett utflöde att det är många som drar iväg? Eller liksom...
Nej, inte direkt, utan det är många som fortsätter att spara, och vi har kunnat se att alltså, ur ett Nordnet-perspektiv så kan vi se att liksom, kunder fortsätter att komma. Men däremot så ser man att man beter sig lite annorlunda i det här klimatet. Alltså man kanske sätter in lite mindre, man gör affärer med lite mindre belopp. Och framförallt så är aktiviteten lägre. Alltså när vi hade den här liksom boomen på börsen, då var ju alla extremt aktiva. Liksom, och nu ser vi att det är lugnare. Igår var det inte så lugnt. Nej, så nej. Det var väl undantaget då när vi fick den här inflationssiffran. Men annars kan vi ju se snarare det beteendet. Man gör liksom lite färre affärer, och jag tror att under en stor del av det här året så har man liksom inte vetat riktigt vad man ska göra. Alltså vart ska man ta vägen? Och då blir det liksom att man blir lite passiv istället och inte gör så mycket alls.
Hörrni, det här året håller ju på faktiskt att gå mot sitt slut. Vad tror ni om 2023? Vad tror du om börsen? Vad ska man hålla utkik efter också med Q1-erna när de kommer?
Ja, men där tror jag ju att det blir igen då att man ska se liksom hur slår konjunkturnedgången mot företagen. Nu såg vi ju att den inte hade bitit så mycket alls, men det kommer ju att komma. Och då blir det ju den stora frågan, kommer vinstförväntningarna behöva revideras ner? Alltså där är vi ju inte än, men det är ju någonting som vi har framför oss. Så att det talar ju emot lite grann att vi, att den här uppgången då är bestående. Men vi får väl se. Alltså börsen är framåtblickande, 6-9 månader framåt, eller kanske lite ännu lite längre. Jag tycker perspektivet har liksom, det har blivit ännu lite längre. Man bara säger okej, det dröjer ännu lite längre till den här vändningen vad vi trodde. Ja, då vidgar vi bara liksom framåtblickande perspektivet. Men jag menar, tittar vi i mitten av 2023, då tror ju marknaden åtminstone på att Fed ska börja sänka räntan. Ja, det är liksom, då kanske vi ska upp härifrån igen. Vi får väl se.
Vad tror du, Joel? Och vad håller du koll på?
Ja, det är hopplöst att förutsäga börsen, men jag är ju ändå någon sorts lite i grunden optimistiskt lagd, så att jag tror ändå någonstans att vi kommer att så att säga hantera och internalisera de här utmaningarna som vi står inför nu, och kanske kommer att lugna ner sig en gång under nästa år och börja få en mer stabil marknad. Men det är väldigt svårt att säga.
Hörrni, vi säger ha en trevlig helg, och jag säger stort tack till er för att ni kom hit. Frida Bratt, Joel Eklund och Gunnar Harrius.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Och du har lyssnat på podden Marknaden med mig, Helene Rådstein. Och på måndag så kommer en jättefin intervju. Missa inte den, och ha det så bra. Håll upp, hej då.